Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Radio Play.
På film är förfalskare ofta förslagna och charmiga figurer, nästan hjältar. Som Leo DiCaprios roll i Catch Me If You Can, eller Vanheden.
Det är professionell förfalskning gjort på dem, cirka, självklart.
Men det här är långt ifrån verkligheten. Falskmyntar är desperata, ofta introverta, de mår dåligt och skulle aldrig klara sig så länge som filmskurkarna gör innan polisen sätter dit dem. Det är dags för ett sedelförfalska brott i misslyckade brott. Välkommen till Radio Plays poddpalats. Jag heter Mattias Bergman, mitt emot tronar också Andreas Utterström. Idag är en vanlig 20-lapp som ett ointagligt bankvalv för en förfalskare. Metalltrådar, speciellt papper och vattenstämplar gör det svårt att skapa kopior. Annat var det för 100 år sedan. Förfalskade sedlar var vanligt. Många av dem var inte heller särskilt välgjorda. Men eftersom det här var innan bankerna kunde kommunicera sekundsnabbt med varandra över hela jordklotet, så kunde skurkarna ändå hålla på ett tag innan de åkte fast. Men Axel William Nordlander är någonting annat. Han är nämligen superskicklig och beskrivs till och med som ett tekniskt geni på 1920-talet. Hans talang att göra fina kopior av bilder var på vippen att göra honom till framgångsrik uppfinnare. Men hans ständiga förmåga att förstöra sitt liv sabbade allt. För att förstå varför det går som det går så drar vi först Axels livshistoria. För det här är en person som redan från barnsben drabbas av otur gång efter gång i livet. Och ständigt också drar med sig andra i sin olycka. Axel föds nära Kramfors 1889. Men redan vid 9 års ålder så skevar det ur för honom. Hans mamma dör och pappan gifter om sig med en elak kvinna som är otrevlig mot honom. Efter folkskolan så får Axel nog och flytta hemifrån för att bli dränggosse hos en lantbrukare. Men det är ett mycket hårt jobb för en 13-åring. Och bara ett år senare kom han tillbaka till barndomshemmet. Pappan, som arbetar vid Sande glasbruk, fixar in sin son där. Och redan nu syns ett mönster som ska komma igen. Axel missköter sig, åker dit, men räddas av någon vänlig själ. Och detta ska komma att kanta hans liv. På jobbet snor han en ångbåt som tillhör glasbruket och kryssar ut på Ångermanälven. Det blir sparken direkt. En släkting ordnar nytt jobb till Axel. Men även det sumpar han och går utan pengar och slår dank. Då börjar han istället att begå inbrott, men döms snart till sitt första fängelsestraff. Ett sånt elände. Och den här gången försöker pappan hjälpa honom och skicka honom för att söka lyckan i Amerika. Axel hänger i Minneapolis utan att kunna prata ett ord engelska och begår nya brott istället. Amerikanerna förvisar honom utan pardon tillbaka till Sverige. När båten har ankommit till Göteborg dröjer det inte länge förrän Axel begår nya inbrottsstölder men åker fast. Det blir 5 månaders straffarbete och nu är Axel 18 år.
Straffarbete på den här tiden, ingen lek förmodligen. Man ser hackor och spadar.
Det blir hans äldre bror som rycker in och hjälper honom upp. Genom sitt goda rykte som anställd på Glava glasbruk trumfar brodern in Axel som praktikant i verkstäderna. Det värmländska glasbruket ägs av en förmögen och snäll familj. Mamman ser Axels talang för konst och mekanik. Han är helt enkelt fingerfärdig och ägarfamiljen bekostar till och med att han ska få gå i teknisk skola i Stockholm. Men precis som vanligt sumpar Axel den här chansen. I skolan stjäl han sina klasskamraters överrockar och går till pantbanken med dem. Det är som våra tiders märkesjackor som är hårdvaluta och stjäls från elever i innerstadsskolorna. Rockhärvan ger Axel 3 månader till i fängelse. Men den rika och som vi ska se extremt tålmodiga familjen, de ger inte upp om Axel. De låter honom nu gå i konstskola istället. Där får han 2 idéer som ska visa sig avgörande. Dels ska han öppna konst- och pappershandel i Uppsala. Och dels kom han på ett sätt att snabbare tillverka klichéer, alltså de mallar som man använder som förlagar när man ska göra kopior av bilder. Det här är Axels första uppfinning och den tänker han ska få honom på grön kvist igen. För pengar är det ont om. Han gör omfattande experiment och beskrivs gå in närmast hypnotiskt i arbetet. Men att gå från en uppfinnad dröm till en färdig produkt, det kräver mycket arbete. Axel demonstrerar sin idé för välbärgade personer för att ta in riskkapital så att säga. Och så söker han patent. Samtidigt har hans försörjningsbörda tyngts eftersom han har gift sig. Och pappershandeln går inte bra. Nu upptäcker Axel Att det är ett mycket kort steg från att reproducera foton och konst lagligt till att också kopiera andra typer av bilder. Han lyckas framställa falska frimärken. De är extremt lika originalen och skulle alltså kunna inbringa fina men kriminella pengar. Axel får dock inte till perforeringen, alltså rivkanten kring frimärkena. Men sedlar, de har ju ingen sån där perforering. Så Axel, han börjar nu kopiera amerikanska 20- och 50-dollars sedlar istället. Hur gör han då? Jo, han klistrar upp en sedel på väggen i sin lägenhet på Linnégatan i Stockholm och fotograferar av sedeln på plåt i naturlig storlek. Plåten blir sedan till en kliché, alltså som en mall för trycket av de falska sedlarna. Utrustningen är primitiv, men Axel är bra. Till och med Riksbanken har svårt att se skillnad mellan äkta sedlar och hans. Han är en lysande falskmyntare, även om det egentligen är kopieringsuppfinningen som han vill bli rik på. Man skulle kunna tänka sig att US-dollarsedlar såg väldigt annorlunda ut 1913 jämfört med idag. Men det gör de faktiskt inte. När det gäller design av sedlar så är det svartvit gravyr och porträtt av presidenter som gäller nu som då. Och att spåra falska sedlar, det går bitvis också till likadant som idag. För när Axel växlar in sina fina fake-sedlar på marknaden och får riktiga pengar för dem, så dröjer det tyvärr inte länge innan förfalskningarna spåras till honom. Han döms till så mycket som 8 år i fängelse. Det här är ju ett mycket grovt brott. Man måste ju kunna lita på penningsystemet. Det här är ju också... Man får tänka på att de här sedlarna, 20- och 50-talet, var ju jävligt ovanligt i Sverige.
Mm.
Så att det gjorde ju att de när de kommer och växla sådana, var ju kanske var en om dagen.
Just det.
Så antagligen så hade de visst register. Koll skulle jag gissa. Men tack vare någon annan så ska Axel nu kunna resa sig på 9 igen. Hans rika välgörare i Värmland dyker upp. Sonen i familjen, som är någonting så tjusigt som kapten i det militära, han trycker på för att Axel ska få villkorlig dom. Därför så släpps han ut efter 6,5 år, för att han har tuberkulos, men också för att kaptenen har lovat att hålla ett öga på honom. Men nu blir det knapert, för Värmlandsfamiljens pengar sinar. Axel och kaptenen startar bolag ihop för att sälja den storartade klischéuppfinningen. Men det går knackigt. Bolaget går i konken 1925. Axel gör ett försök att åka till USA och sälja alltihop. Göra exit, som man säger i entreprenörsvängen. Men det går också i stöpet, för Axel har ju inte tagit något patent i Amerika. Det finns någonting i det här med liksom uppfinningar som inte... som inte går bra.
Nej, han är en intressant person, för det han känns som att han har både lite så här ADHD och maniska drag och är väldigt charmig samtidigt, så att annars skulle den här rika familjen inte då skulle de ha tappat hoppet om honom för länge sedan.
Absolut, och den här, han och kaptenen ihop när de har det här bolaget, de hämtar ju in pengar från andra hela tiden.
Ja.
Så de är manipulativa helt enkelt. Både Axel, hans fru och hans tonårsdotter suger på ramarna. Trots kaptenens bistånd så tycks pengarna rinna ur händerna på honom. Han är 37 år och fullständigt misslyckad. Visst är det många uppfinnare som blommar ut först i mogen ålder, men det här är löjligt. Det är 1926 nu, och när den lilla familjen vräks ur sin lägenhet i Hornstull så hyr de en del av en villa i idylliska Enskede. Axels fru lider av lungsot och magsår och är sängliggande. Dottern är också sjuk. I det här trängda läget så får Axel en ny fantastisk innovation på hjärnan. Han minns sin fängelsetid på Långholmen, då han fördrev tiden med att spana på duvor på rastgården. Tänk om duvans vingslag och balans kunde överföras till ett riktigt flygplan. Från planet kunde vifta med vingarna, då behövs ju nästan ingen motorkraft. Det här låter kanske lite tokigt idag, men på den här tiden fanns det sådana idéer hos många flygintresserade runt om i världen. Tyvärr har Axel såklart inte råd med alla investeringar som krävs. Hans blick, som är lika omdömeslös som vanligt, den går återigen till sedelförfalskning. Och det här ska bli hans öde.
Vem spelar Axel i en filmatisering?
Det är Denchik. Alltid Denchik.
Jag kan också se, jag ser faktiskt en ung Per Oscarsson.
Ja,
framför mig.
Ja, magerlagd.
Ja,
också lungsjuk.
Philip Seymour Hoffman om han hade levt.
Ja, absolut. Men när vi säljer det här till USA så blir det Christian Bale. Det vore inte bra.
Avmagad som i The Machinist eller
Beatty
som i Batman.
Nej, inte Beatty, det går ju inte. Men de skulle ju kasta fel.
Ja, det är svårt.
Han ser rätt okej ut på fotorna som vi lägger ut i våra sociala medier.
Mm.
Axel köper en 20-dollarsedel på Svenska Amerikalinjens kontor vid Operan i Stockholm. Det kostar 74 kronor, det är en mycket stor utgift för honom. Sen går han till Svanströms och köper papper. Ja, för att trycka falska sedlar på papper från en vanlig kontorsbutik, det funkar faktiskt för att lura både kassörer och banker år 1926. Snart är Axel klar med 18 falska sedlar. Den äkta originalsedeln växlar han tillbaka och köper en ny 10-dollarsedel, vilken han sen kopierar till 43 falska sedlar. Därefter växlar han in 30 stycken av de här. Men 13 stycken förstör han. Kanske blir han rädd. Han har ju sitt fängelsestraff i minnet, så att han kanske ändå vill hålla sig på rätt sida lagen. Uppfinningarna måste ju trots allt gå först. Men nu läggs ytterligare bördar på Axels tunga axlar. Hans frus systerson Carl besöker honom. Carl har gått och gift sig trots att han bara har en springpojkslön. Bröllopet har han köpt på avbetalning och pansat nästan alla sina och hustruns kläder för att ha råd med mat. Precis som Axel är Carl en riktig klant med pengar. Han köper böcker för höga summor på avbetalning, men pantar genast in dem och snubblar snart i lånekarusellen. Jag är väldigt förtjust i den här Carl.
Nu ska vi se, det är han då. Så om, man hade, om,
ja,
det hade varit,
ja.
Om det hade varit idag, då hade han gift sig i Dubai, men det hade varit finansierat med snabblån.
Ja, absolut.
Ja, ja.
Precis som Axel är Carl en riktig klant med pengar. Han köper böcker för höga summor på avbetalning, men pantar genast in dem och snart snubblar han i lånekarusellen. Han låter sig till och med luras av en bokförsäljare som sålt ett bokverk till honom, men efter ett par dagar ber att få låna det för att visa en annan kund, och så smiter han med varan. Carl är helt enkelt bankrutt och desperat efter pengar. Han kommer nu och gnäller av sig på Axel. Min fru tjatar om pengar, säger han, och ber Axel om lite falska sedlar. Axel är försiktig, men han kan inte låta bli att briljera utan visar Carl några falska dollar. Carl går igång, men Axel avvisar släktingens förslag att sedlarna ska prånglas ut på marknaden. Men över jul och nyår 1927 har Axel tänkt om. Han går hem till Carl och berättar att han också är helt pank nu och måste lägga ner arbetet med sin uppfinning. Carl tar med sig Axel ut på promenad för att slippa fruarnas chatter, som det står i berättelsen om det här brottet. Carl övertalar Axel om att det är dags för ett litet förfalskningsäventyr. Men några svenska sedlar blir det inte tal om. Då är det för lätt att bli avslöjad. Och Carl ska bli den som får prångla ut sedlarna.
Förresten, jobbar kvinnor? Kvinnor jobbar inte på den här tiden.
Nej, det är därför de har som försörjningsbörda.
Ja, just det.
De måste ta hand om familjen. Carl skaffar en brittisk 5-pundsedel och Axel skrider till verket. Och snart är 20 fina kopior framkallade och Carl växlar genast in 16 av dem. Axels del blir 450 kronor. Det motsvarar ungefär 13 000 kronor idag. Och Carl vilar inte på hanen. Han åker till och med ner till Göteborg för att minska risken och växlar in 5 pund hos Nordisk Resebyrå där. Kassörskan går på bluffen, men sen är det kört. Sedan hamnar via restauratrisen Sigrid Nilsson på ångfartyget Balder hos styrmannen på skeppet. Och när båten och de 5 punden kommer till London ser den engelska bankpersonalen genast att sedeln är falsk och slår larm. De vägrar såklart växla in sedeln. Stockholmspolisen får nu ärendet på sitt bord och sedelns väg spåras obönhörligen tillbaka till Carl. Dessutom har några få andra sedlar också avslöjats som falska av banker i USA och England. Utredarna frågar sig: vilka är de bästa förfalskarna i stan som vi känner till? Och vilka har blivit dömda för falskmynteri tidigare? Den 27 maj...
Vänta, Mattias. Innan du fortsätter så ska vi slå ett slag för vår bok Misslyckade brott.
Just det.
Där kan man inte läsa om några förfalskare, men man kan läsa om utpressare, folk som fixar läggmatcher, folk som rånar bank i förda dykardräkter.
Kidnappare. Alla som klantar sig.
Och sabotörer, din favorit.
Ja, just det. Ungdomsbrottslingar som bombar Stockholm. Misslyckadebrott.se kan man köpa boken. Det är alltså 11 utvalda case ur podden. Och man slipper höra oss, men får se bilder istället. Ja, får jag läsa vidare nu?
Varsågod.
För nu börjar det närma sig... intrigen tätnar, som det heter.
Nu växlar vi upp här.
Den 27 maj 1927, det är en stor dag för Axel. Med hjälp av sin mecenat, kaptenen från Värmland, och hans pengar så har han satt upp en lokal på Lästmakargatan mitt i Stockholm. Ett showroom helt enkelt, där han ska demonstrera sin uppfinning med tryckplåtarna för några intresserade kapitalister. Idag måste han vara på topp och sälja sin innovation. Klockan är inte ens 5 på morgonen och på övervåningen i enskilda villan ligger som vanligt hans sjuka fru och dotter. Axel står i badrummet och rakar sig. I det ögonblicket rivs himmel och jord upp. Axel överrumplas av polisen med rakborsten i handen.
Polisbilen kom med talrik besättning och slog ner som en bomb i den för övrigt fridfulla trakten.
Ja, så skriver Dagens Nyheter som fanns redan på den här tiden. Utredarnas misstankar om att Axel är skyldig till de skickliga förfalskningarna, det har besannats under spaning. Poliser har sett honom huka i sin källare i timmar och klura med sin primitiva utrustning. Redan under husrannsakan här på morgonen så erkänner Axel utan omsvep och tre falska brittiska fempundsedlar hittas också i huset. På eftermiddagen syr man in Carl som också erkänner. Bara timmar innan Axel skulle ha sålt sin uppfinning, cashat hem och kunde ha sluppit förfalska sedlar igen, så vänds hans liv till total katastrof. Frun är i chock och påstår att hon ingenting har vetat.
Vi har knappt mat för dagen och så satt han i källaren och tillverkade pengar.
Ja, det utbrister hon, lite chockad. Rättegången är både tragisk och komisk. DN kallar Axel för artist och beskriver det exotiska brottet som får en extra krydda av att sedlarna har spritt så långt som till Storbritannien och Amerika. Carls moder vädjar till rätten.
Jag som moder vill inte förfäkta saken, men ett långt straff förbättrar inte honom utan tvärsom. Han är så känslig och vek. Så har han ju familj som är en mycket ömmande punkt och föräldrar som nu måste ta hand om allt. Bara han inte får för långt straff, för man orkar inte hålla ut.
Det är ju väldigt sorgligt faktiskt.
Ja, det är det. Mycket.
Axels mamma är ju inte i livet. Men hans advokat Hugo Lindberg, den här tidens kändisadvokat i Stockholm, det är som en Silbersky ungefär. Han gör vad han kan genom att hänvisa till att Axel är ung och att han har erkänt brottet så kvickt. Men Axel möter tungt motstånd. Fängelsedirektören på Långholmen skriver brev till rätten och ger sin bild av Axels psykiska ohälsa. Även om han erkänner att han knappt har träffat honom. Det är som om Axels sinnestillstånd 1920 skulle ha påverkat hans kriminella beslut 7 år senare.
Helt enkelt, de gillar inte honom.
Inte minst. Det enda alla är överens om är hur skicklig Axel är. När de falska sedlarna visas upp som bevisföremål i rättssalen, då har en äkta sedel smugit sig in i högen. Det skulle ju aldrig hända idag.
Nej, verkligen.
Nej. Men den enda som upptäcker skillnaden, det är Axel själv som larmar domaren att den där riktiga fempundsedeln, det är minsann inte hans. Den 22 juni 1927 faller domen. Axel får 7 års straffarbete, Carl får 4 år. Och nu finns det ingen rik glasbruksfabrikör, äldre bror eller far som kan hjälpa Axel. 2 år efter domen dör han i lungsjukdom i fängelset. Experter enas om att hans uppfinning för att göra kopior av bilder är smart och kunde ha nått marknaden. Ja, om han inte hade åkt dit för 50 falska sedlar först.
Otroligt mörkt. Det här är kanske den mörkaste berättelse vi har haft i misslyckade brott. Ja. Så dog säkert fru och barn också.
Ja, någon gång gjorde de ju det.
Tidigt.
Nej, men det finns en... Ja, jag håller med. Du tänker att det sticker av lite. Ska vi skriva om det?
Nej. Det är norenskt. Vi behöver svärta i den här podden.
Du har hört ett mörkt avsnitt av Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman, som gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Boken Misslyckade brott med 11 utvalda case finns att köpa på misslyckadebrott.se. Betygsätt oss gärna och skriv en liten recension i iTunes, så är det fler som hittar till podden. Och om du vill mejla oss om fler falskmyntare, kidnappare eller gösmaffior, så mejla till misslyckadebrott@bplus.se.